Okej. Det är roligt att vara tillbaka i Vargen. Jag har ju varit här en gång innan när vi hade konferens med Guds mission. Och det är riktigt, riktigt kul att vara här igen. Jag tycker om min församling, jag tycker om det här sammanhanget. Och extra roligt att vi än en gång ska ut till Bangladesh igen. Och vi var ju ett gäng på hela tre personer, fyra personer var vi, med mig inkluderat, förra gången. Så jag tänkte bara berätta lite om vad som hänt sen sist i Bangladesh. Bangladesh är ett land som till mångt och mycket är väldigt, väldigt onått. Ett av de mest onådda länderna i världen kan man tycka, om man ser på statistiken. Men vi står tillsammans och når Bangladesh. Jag vet att den här församlingen har ett hjärta för landet. Det är inte bara via Guds mission som man stöttar Bangladesh, utan även via den här bibelskolan. Jag vet att vi har haft ett förhållande till Bangladesh under en lång tid. Och för mig så betyder det väldigt mycket att vara på en plats som älskar det här landet. För jag älskar det landet. När jag pratar med vår kontakt Albert nere i Bangladesh så brukar jag säga det. Att det ska bli så kul att komma tillbaka till mitt andra hem. Och det har blivit några vändor genom åren för mig. Jag har varit där nere, detta blir femte gången och sjätte kampanjen i Bangladesh. Och det är alltid samma sak när man sitter där och väntar på, när ska passet komma med den här stämpeln som säger du får komma in? Och jag bara känner, när jag fick det här passet i handen nu för någon dag sedan, och där står visum liksom, du får komma in. Och känner bara, yes, ännu en gång får jag åka till det här fantastiska landet, till de här fantastiska människorna. Och jag pratade med Albert i telefon för någon vecka sedan, och sen så mejlade vi lite. Och han berättade att utifrån den här kampanjen i Dinesh så är det ungefär 10 församlingar som jobbar med uppföljningsarbetet. Han har inte riktigt koll på alla församlingarna. I deras församling som de själva, i den rörelse som Albert driver, så har de fått se över 83 stycken. De får se 83 stycken som döps i församlingen. Och då ska man tänka på att det kan ta rätt lång tid innan folk fattar ett dopbeslut i ett muslimskt land. Så säkerligen är flera hundra som är inne i församlingen som inte ännu har fattat det här dopbeslutet. Och jag vet ju att ni har planterat en församling här i Sverige, men utifrån Dineshpur-kampanjen så har två församlingar planterats i Bangladesh. Så Salemkyrkan i Vargen har planterat två församlingar i Dineshpur. Det tycker jag är värt en applåd. Va? Det ni är med och står i och ser att två helt nya församlingar bara bara liksom blommar upp så här. Vi kommer in som gör en snabb insats och sen så bara kommer två församlingar upp. Det är ganska häftigt. Och nu åker vi igen. Vi är ett helt gäng som åker. Jag åker, min flickvän Lina åker. Rickard åker. Vilka är det som åker? Kan ni bara ställa på er? Så jag får se er. Kommer vi träffa sen? Ja, visst. Gött! Fantastiskt att ni bara tar chansen. Helt underbart. Jag tänkte att vi skulle vilja visa en video också från ett annat land som jag var i precis. I ett land som heter Guinea. Där vi haft några kampanjer tidigare. Och vi har haft lite mindre kampanjer. Det har varit några hundra på mötena. Och någon kampanj så hade vi bara 75 stycken på mötet. Och ingen vidare bra kampanj kan man tycka. Men människor kommer till tro. Och det finns bland annat en folkgrupp i Afrika som heter Fulani-folket. Och på internet står det att de är helt onådda. Det finns ingen kristen där. Vi har fått information om att i mars månad förra året, eller detta året kanske det var, så fanns det 50 Fulani som var frälsta, som man kände till. Utifrån de kampanjerna vi haft där nu, som bara Guds mission har haft där, så har det sagt flera andra missionsorganisationer som är inne och gör missionsarbete där. Men så har vi sett 300 Fulanis komma till tro på Jesus. Fulani-folket är det första folket i Afrika som tog emot islam. Och som sprider den mest aggressiva gruppen som sprider islam. Som förföljer kristna, som mördar kristna. Här har Fulanis börjat få tag på Jesus. Vi var i en stad som heter Kisidugo. Och när vi kom till första mötet så var det inte riktigt som vi hade förväntat oss. Jag hade med eleverna och sa det. Elever från vår bibelskola sa att om vi har tur Nu är det en lite större stad. Då kanske det är 1000 pers på möte. Då ska vi vara riktigt glada. Och så ringer min kontakt och Ori, han ringer till mig så här: Andreas, det är 4000 människor på mötet. Jag bara tänker, ja, men de överdriver oftast liksom så här, siffror och sånt. Det är inte så viktigt där nere, utan man höftar lite. Så jag tänkte, ja, men han överdriver säkert. Så jag tänkte, ja, men det är kanske 1000 pers då. Då ska vi vara glada. När vi kom dit så var det samlat cirka 15 000 på mötet. En hel fotbollsläktare full. Runt om hela det här fotbollsplanen så var det packat med folk. Bakom scenen var det folk. De satt på sån här murar och grejer. Och det kom folk överallt ifrån. I en stad på 150 000. Det var 10%. Staden var på ungefär 100, lite under 150. Så över 10% av stadens befolkning var där. Massvis med fulanis. Guinea är också, precis som Bangladesh, ett muslimskt land som precis börjat öppna upp för evangeliet. Vad ni kommer att se här, ska förklara lite för vad som händer här på filmen. Det börjar med ett klipp där vi kommer se landet lite grann, och sen så kommer vi se, jag kommer predika där, en elev som står och predikar lite på scenen där. Och sen efter det så kommer vi få se om människor. Vi försöker göra en inbjudan, men det går lite dåligt för att de trycker på. Alla vill bli frälsta. Så att vi försöker hålla tillbaka, och sen så ser vi hur människor kommer fram för att ta emot Jesus. Efter det så får vi se hur det bara blir kaos. Och jag liksom blir helt så här, men det händer någonting, Gud gör någonting, säger jag. Om ni inte hör det på filmen så säger jag så. Och bara titta här nu. Efter det kommer klipp där en man kommer fram. Det var det som gjorde att det blev upp, eller så här, folk började springa och bli upplopp och så. För att den här mannen som låg längst bak, som blivit buren till mötet, som var lam, reste sig upp efter helande förbönen från scenen och bara går rakt mot scenen, och så vittnar han sen. Sista klippet är när vi står i en onådby och tar med eleverna ut dit. Vi samlar 250-300 pers, och 100 stycken tar emot Jesus efter att Anton har stått och predikat, och bland annat en lam man som börjar gå. Det är det som händer på filmen, så nu är ni med på det, vad som händer. Så nu liksom bara titta och se vad Gud gör i ett land som Guinea, ett muslimskt land. Visst är det fantastiskt? Ja, härligt. Det här är ni med och så in till som stödförsamling till Guds mission. Församlingen kommer att planteras i Kisidugo. Redan så har flera församlingar berättat om hur de har mångdubblats under sina gudstjänster. De har 6 församlingar där. Det är en församling som planterades bara söndagen efter, så var de över 100 pers på mötet. Och de liksom växer hela tiden, och de försöker följa upp så gott det går, de här nyfrälsta. Och det är vi tillsammans med att göra en skillnad i Guinea. Så på deras vägnar, tack så mycket för ditt stöd, din support, din förbön och det som er församling gör för de onåda. Gud är så sjukt god. Jag tog bland annat en av tjejerna i teamet som var med från bibelskolan. Vi var ute på marknadsplats och predikade. Och sen så tog vi en paus på vårt lokala Coca-Cola-ställe. Så vände jag mig om till Emily och säger: Emily, nu när vi druckit upp här så är det din tur att predika. Och hon säger: men nej, men jag har ju inte förberett mig. Hur ska det här gå? Jag kan inte, men nej, det går inte. Men jag sa: nej, men du ska predika. Du skulle varit förberedd, nu får du predika. Och hon ställer sig upp. Vi går till en utomhus frisörsalong liksom under tak så, men det var inga väggar och så, utan det var helt utomhus. 10-12 kvinnor som var liksom höll på att få sitt hår fixat liksom. Det var hår stod åt alla håll liksom, och det var lite frisör, och sen så var det precis vid marknadsplatsen, så det var mycket människor runt omkring som cirkulerade där. Så vi bara ställde oss där. De sjöng några sånger, a cappella, och sen så var det liksom, samlades lite folk runt omkring. Emily predikar, och Emily gör fantastisk inbjudan och säger: om du vill bli frälst, om du vill ta emot Jesus i ditt liv, så kan du bara räcka upp din hand och ska vi be en bön tillsammans. Och 30 händer räcks upp på frisörsalongen där. Hon sa, jag kan inte. Men vet ni vad, när Gud han är med så kan vi. Och det är det jag tänkte predika om idag. Nämligen att det handlar inte om oss längre, utan det handlar om Gud. Jag tänkte föreslå en sak för er. Låt nåden greppa dig idag. Om vi ska tala om det här med skörd så, här, så måste nåden få vara det som driver oss framåt. För annars kommer vi aldrig åka med det. Bibeln säger det. Inte genom någon människas kraft eller styrka ska det ske, utan genom den heliga ande. Den heliga ande är nådens ande. Det är kraftens ande. Det är där vi får den kraften att orka och göra det som Gud har tänkt för oss. Gud har inte tänkt att vi ska bli utslitna i hans tjänst. Bli helt liksom så här, jag kommer aldrig orka göra någonting mer i hela mitt liv. Utan han vill vara kraften, han vill vara styrkan i våra liv. Jag tänkte inleda med ett bibelord ifrån Apostlagärningarna. Och det är Paulus som säger det här. Apostlagärningarna 20 och 24. Och Paulus han talar liksom om sig själv och sitt liv. Och så står det så här. Jag tycker vi ska lyssna på det här. För det här är en kille som skrivit stora delar av Nya Testamentet. En kille som får göra stora saker för Gud. Men så säger han så här. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Så vad menar du att det kvittar om de tar mig till fånga och de dödar mig? För mitt liv har inget värde för mig själv. Varför då? Jo, för att jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag fått av Herren Jesus. Vad då? Att vittna om Guds nåderika evangelium. Alltså Paulus, mitt liv har inget värde utom detta. Tänk om vi kunde ta det till och säga det. Mitt liv har inget värde om att jag får vara med och dela Guds nåd med andra människor. Så betyder det ju ingenting. Om nåden på insidan, den som vi tagit emot från Jesus. Det som vi fått uppleva, det som vi ser när vi tänker på korset. När vi tänker på det liv som Gud har gett oss. Om det så får börja liksom komma från insidan och ut och börja beröra andra människor. Tänk om den nåden kan komma i rörelse i våra händer och våra fötter. Då händer det någonting runt omkring oss. När vi säger, mitt liv har inget värde för mig själv, utan det är bara den nåd som är i mig, den måste ut. Och för att någonting ska kunna komma ut så måste vi ta in också. Och därför så måste vi förstå det att Gud, han älskar oss precis som vi är. Han accepterar oss precis som vi är. Och hans nåd verkar i oss till förvandling. Och han vill ta oss dit vi inte kan ta oss själva. När vi säger jag kan inte, det är omöjligt. Så säger Gud, jag vill, jag kan, jag backar dig. Jag är med dig. Det enda som förvandlar människors liv, om vi ska få en skörd här. Om vi ska få en skörd i Bangladesh. Om vi ska få en skörd runt om i världen. Så måste vi fiska med rätt redskap. Om vi tror på att människor ska bli förvandlade, så måste vi ge dem rätt saker. En del säger att det finns liksom olika mirakeldrycker och mirakelgrejer och sånt. Man liksom kränger det, allt från blåbär till annat. Och det förvandlar mitt liv, jag har blivit av med min huvudvärk och sådär. Jag känner bara så här. Ja, om det har förvandlat ditt liv så fine, liksom, kräng det då. Men jag tror att det enda som på riktigt, på djupet kan förvandla en människas liv, det är Guds nåd. Guds ovillkorliga kärlek till oss. Guds fullbordade verk på korset. Om det får komma ut, då blir människor förvandlade. Och det är därför Paulus säger det. Mitt liv har inget värde om inte jag predikar Guds nådrika evangelium. Varför? Att det enda som produceras ut och hans liv då, det är ingenting. Det är ingen som förvandlas av våra ord och våra tankar. Och vårt mänskliga förstånd. Endast nåden förvandlar. Det finns en sång i psalmboken. Jag tycker inte om psalmboken faktiskt, om jag ska riktigt ärlig. Om jag får vara riktigt ärlig med er. Jag har väldigt svårt för psalmboken. Mest är det så för att i den kyrkan som jag blev frälst när jag var 16, i den kyrkan där jag liksom blev frälst och liksom varit med ganska länge och mitt kristna liv, så sjöng man mycket av psalmboken. Men problemet var bara att det var bara de äldre tanterna som kunde komma upp i de här tonerna som jag var inte ens i närheten där. Speciellt när man var liksom på något sätt kommer ur målbrottet och sådär, och det går inte, så då vill man inte sjunga. Men det finns väldigt många goda texter där, och jag har liksom verkligen börjat uppskatta det mer det sista. Så att bli inte arg på mig om ni liksom tycker om psalmboken liksom. Så jag tycker också om den lite grann mer och mer. Men det finns en sång där som heter, eller som går: det enda jag vet, det är att nåden räcker. Tänk om det kunde vara så. Jag vet mycket annat, men tänk om det kunde vara det som jag har för mina ögon. Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Om vi har det för vårt sinne, så vad som händer då är att det som kommer ut av vårt liv, det blir Guds nåd. Då delar vi Guds nåd med andra människor. Och där du går fram, då skvätter nåden på andra människor. Bibeln säger det: strömmar av levande vatten ska komma ut ur oss. Och de här levande vattnen, liksom, jag tror att det skvätter på andra människor. På din arbetsplats, på din skola, där du är, bland dina bekanta. Överallt där vi går fram. I Vargön eller Vänersborg eller Skövde. Så får det bara skvätta ut på andra människor. Om vi får ha det för våra ögon. Jag tror på det, vi ska lyfta blicken. Vi ska lyfta blicken och se på Jesus. För Jesus är den som kan ge oss det vi behöver. Jag vill med mitt liv visa på Guds nåd. Jag vill, som Paulus säger, mitt liv har inget värde om att jag predikar om Guds nåd i rika evangelium. Och jag tror att om människor på riktigt ska bli förvandlade och ska bli attraherade av Jesus, så måste människor få uppleva Guds nåd i aktion. Att Guds nåd får vara den som bara träffar människor. Och vad är det? Det kan vara att du bara gör någonting för en annan människa. Att du säger någon till en annan människa. Eller att du bara är runt andra människor. För om nåden bor på insidan, för Bibeln säger det: lagen kom genom Mose, men nåden och sanningen kom i Jesus Kristus. Nåden är inget begrepp. Det är inte bara liksom något sånt här, ja men det är lite förlåtelse och lite förvandling. Nej, Jesus är sanningen, vägen, sanningen och livet. Men Bibeln säger också att Jesus är nåden personifierad. Och om Jesus själv, som är nåden personifierad, bor på insidan av oss, så borde det vara det som kommer ut av våra liv. Och jag skulle vilja föreslå att vi startar en ny rörelse idag. Det finns ju trosrörelsen och det finns pingströrelsen och så finns det lite andra rörelser. Tänk om vi kunde starta en rörelse av Guds nåd. Inte en rörelse liksom där vi startar massa nya kyrkor som nu står Nådens kyrka. Liksom, även om min församling är i Skövde heter Grace. Så det, liksom, det får vara den då. Men jag tror nådesrörelsen handlar inte om det. Utan det handlar om att nåden får komma i rörelse i våra liv. Inte att det ska bli någon ny kyrka. Att det ska få komma ut av våra liv. Tänk om nåden kunde röra sig runt i, liksom, i vår kropp. Liksom. Om vi kunde få vara nåden i rörelse. För jag tror att människor har stött på många konstiga rörelser i vårt land. Det finns många kristna rörelser. Jag tänkte ta några stycken. Som jag inte vill att människor ska träffa. Det finns något som jag kallar för konstiga kyrkorörelsen. Där alla pratar konstigt och beter sig konstigt. Och det känns mest som att man är på en annan planet. Sådana människor som liksom, man känner att, är de på riktigt? Liksom? Är de här? Är de fysiska? Liksom? Eller är de någon annanstans ifrån? Liksom, människor som, alltså kristna människor som känns som Thomas de Leva ungefär. De svävar någonstans här uppe och man kan aldrig få kontakt med dem. Och om du sitter bredvid någon, så titta inte på dem utan titta på mig då. Okej, titta på mig. Alltså, tänk, alltså, folk som möter på sådana kristna, de känner bara, men jag vill inte bli sån. Jag verkar inte riktigt vettigt det där. Det finns en annan rörelse som jag också har stött på under mina 11 år som kristen. Det är den här överandliga kristna rörelsen. Det går genom alla samfund, alla kyrkor, de finns lite överallt. Och det är de här som ska förandliga allting. Så man kan inte riktigt prata med dem heller, för att om det är så att de liksom sitter vid frukostbordet där och mackan liksom trillar upp och ner och liksom skinkan den fastnar i golvet och man lyfter upp mackan, så då betyder det att, jag vet inte, men de har sagt en förklaring då, liksom något profetiskt. Och jag känner bara att ja, det är inte heller en rörelse som jag vill att människor ska få stöta på. Sen finns det en tredje rörelse som jag absolut inte vill att människor ska stöta på. Och du säger, Andreas, varför predikar du så mycket om vad du inte vill se? Ja, men vi kommer till vad vi vill se sen. Okej? Men det är den fördömande kristna rörelsen. Och den går också genom alla samfund, alla kyrkor. Du vet, när du kommer in i det här sammanhanget, när du kommer in i den här gruppen eller är bland de här människorna, så bara känner du dig, du bara vet att du kommer bara känna dig fördömd. Du kommer känna dig dålig när du är bland dem. Eller när du är med den här människan. Och liksom, åh jo, visst är det så. Du kommer dit och du vet att du kommer peka finger på dig och säga, det här gör du fel och du gör fel i det här och du är så dålig liksom, och du är så syndig. Och liksom. Det är inte attraktivt om man stöter på en sån kristen. Om jag hade stött på sådana kristna när jag själv inte varit kristen, så hade inte jag velat ha med Jesus att göra. Som tur var så fick jag stöta på några andra kristna som berättade om Jesus. Han var så fantastisk. Att Jesus var bra, att han älskade mig precis som jag var. Och det är den rörelsen. Tänk om den rörelsen kunde komma och möta människor i Sverige. Tänk om kyrkorna verkligen på riktigt kan säga det. Bara öppna upp. Komma med öppna armar och säga det. Välkommen. Kom in i det som Gud har för dig. Om nåden får röra sig fritt ibland oss, så händer det någonting på insidan. Och det händer någonting bland de människorna som vi har runt omkring oss. Jag tänkte berätta, jag har en bibelstudiegrupp, hade jag, när jag bodde i Hässleholm. Där jag och en kompis Marcus, vi startade och sa det, men vi läser lite bibelord om nåden och om försoningen, om korset, och så här ser vi var vi kommer någonstans. Och efterhand så började komma fler och fler människor dit, och vi var ungefär 12 stycken när vi liksom la ner gruppen sen då, för det var bara för en period. Och då kommer det bland annat en kille, och han var kristen, ganska nykristen. Och det här är så hemskt att se. För han var liksom, han hade frälst ungefär 2 år. Han hade tagit emot Jesus 2 år sedan. Och han var så glad över att Jesus hade frälst honom, och han hade liksom blivit fri från mycket skit och sådär liksom. Han är i min ålder. Och så helt plötsligt så var det precis som att nej, han kände att han dög inte längre. Han läste inte Bibeln tillräckligt mycket. Han gick inte i kyrkan tillräckligt mycket, tyckte han. Och på något sätt, någonstans kommer de idéerna ifrån. Och någonstans han får höra att ja, men okej, om du ska vara kristen så ska du läsa Bibeln så här. Och ska du be så här. Och då ska man gå i kyrkan så här. Så när han kom så var han helt, alltså. Han kom in och han skickade ett sms med Andreas, kan jag få komma till din cellgrupp? Så jag bara, visst, kom till cellgruppen liksom, det är inga problem. Vi träffas då och då liksom, i min lägenhet. Och han kommer ner där in då liksom, andra våningen, så öppnar dörren, han kommer liksom in, går in så här. Och så sätter han sig ner liksom och sjunker ner. Och så bara öppnar vi Bibeln. Och så berättar jag, så bara läser jag lite om Jesus. Hur god han är. Hur mycket han älskar oss. Hur stor hans nåd är. Och efter ett tag så sitter han på kanten på den här soffan. Där stod. Jag kommer inte ihåg var han satt, men det var liksom runt om i min lägenhet. Och han satt liksom på kanten. Och han bara, det bara lös om honom. Så här är det ju. Det är ju så bra. Det är ju fantastiskt. Och sen så bara berättar han om. Han började berätta för sina kompisar om. Kristna kompisar och inte kristna kompisar. Gud, han älskar mig. Gud, han har en plan för mitt liv. Gud, han alltså, det kvittar liksom vad jag gör. Han älskar mig. Och han älskar dig också. Och vad som händer är att han berättar sen. Hans bönliv börjar fungera. Han börjar läsa sin bibel och helt av sig själv utan något tvång. När vi ser på Jesus och förstår hur mycket han älskar oss, så händer det någonting på insidan. Och vad som händer då, det är att det här som kommer på insidan, det måste bara få ett utlopp någonstans. Och vad händer då? Då kan vi börja bärga in den skörd som vi pratar om, som vi tror på. För att nåden på insidan får verka. Låt oss få vara en rörelse av nåd. Låt våra kroppar få vara en plats där Guds nåd får utlopp. Vårt sinne var fyllt av det att Gud, han älskar den här världen. Gud, han älskar vargen. Gud har försonat hela vargen med sig själv. Och de måste bara veta det. All right. Jag har 3 påståenden. Påstående nummer 1. Och här kan det vara så liksom, precis som Emily sa, men jag kan inte. Jag är inte duktig nog, eller jag kan inte, och jag har inte förberett mig så här. Påstående nummer ett är: Guds nåd kommer alltid täcka dina svagheter så du inte längre har några ursäkter. Jag har märkt att folk har jättemycket ursäkter. Överallt har folk ursäkter. Liksom. Ja, men jag kan inte göra det, jag kan inte vara med, jag kan inte tjäna, jag är inte duktig kristen, jag kan inte liksom. Eller som Emily, så har jag inte förberett mig. Så jag kan inte. Jag tror det som finns på insidan, det kan komma ut. Du kan också känna, jag är för gammal, jag är för ung, jag är kvinna. Ja, tro mig, det finns många tjejer som inte tror att de kan för att de är tjejer. För att de har fått höra i kyrkan att tjejer kan inte. Jag tror inte det är en sån här kyrka här. Jag tror att tjejer kan. En del har fått höra att du är för ung, du kan inte. Du har inte läst på det, eller du har inte läst på bibelskola, du kan inte det här. Och så får man... Om man tittar på egna ursäkter så kan ju andra ge en ursäkt då. Men vi läser i andra Korinthierbrevet, kapitel 12 och vers 8. Och här pratar Paulus om att han hade en svaghet i sitt liv. Om liksom att han, och han skulle kunna göra det till en ursäkt och säga, men jag kan inte, jag får lägga ner. Han hade många tillfällen till det. När han satt i fängelse till exempel, längst in i fängelserummet med Silas, kunde han ju sagt, nej, jag är ju bunden här. Och så är det med många kristna, de är precis som den här lilla killen på min t-shirt, bunden av kedjor som säger, jag kan inte, jag är inte duktig nog, jag är inte tillräckligt gammal, jag är inte tillräckligt påläst, jag kan inte tala till den här människan för jag är inte vis nog, eller vad har jag att komma med? Det är gamla förbundets bojor och band som säger du kan inte, du måste göra det här, du måste göra det här, annars är du inte duktig nog, annars är du inte accepterad inför Gud. Bibeln säger det, att genom Jesus är vi fullt och helt accepterade inför Gud. Det står att vi kan med frimodighet komma till honom. Det finns ingenting som kan hålla oss tillbaka om vi förstår att Guds nåd, den räcker för mig. Paulus säger så här: tre gånger bad jag Herren att ta den ifrån mig. Från andra Korinthierbrevet 12:8-10. Tre gånger bad jag honom att ta den ifrån mig. Men han svarade. Han bad honom att ta den här svagheten ifrån Paulus. Men så säger då Gud till honom. Men han svarade mig. Min nåd är nog för dig. Vad Gud sa det var. Det enda du behöver veta är att. Det enda jag vet det är att nåden räcker. Han sa det till Paulus. Ha det för dina ögon. Nåden räcker. Nåden räcker. Tänk inte på något annat. Nåden räcker för dig. Nåden är inte bara en förlåtande kraft. Det är en förvandlande kraft. Det är en kraft som gör att vi orkar med. Som gör att vi faktiskt kan det vi inte kan i vår egen kraft. Och står det vidare så här. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Som du säger, om jag är svag. Jag är inte duktig. Jag är ingen stark kristen. Nej, men vad bra då, för det står ju att kraften fullkomnas i svaghet. Jag ska berätta en liten hemlighet för dig. Jag är inte tillräckligt duktig för att stå här och prata inför dig egentligen. Jag kan inte det egentligen. När jag kom till tro på Jesus så tyckte jag det var jobbigt att stå inför mina klasskompisar och hålla liksom ett föredrag om vad som helst. Men när Jesus kom in på insidan så sa han, jag har kallat dig, jag har utvalt dig. Och vad som händer då är att nåden på insidan gör att jag kan, fast jag inte kan. Jag är inte duktig nog att vara pastor i Skövde, kära tid, jag är 27 år gammal. Och jag ska berätta en annan hemlighet för dig, jag är den yngsta medlemmen över 10. Det vill säga alla de som jag leder är äldre än mig. De flesta har familjer och barn. Några av dem skulle kunna vara mina föräldrar och några av dem skulle till och med kunna vara mina morföräldrar. Men vet ni vad? Jag vet det. Precis som Paulus får höra från Gud. Min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Står det vidare. Paulus säger så här. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelse och ångest. Eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Jag vill inte liksom gå av och kolla vad duktig jag är. Jag står och predikar för 15 000 människor. Jag kan inte. Och ändå så är det som att Gud han bara säger: varsågod Andreas, här har du, bit i det här sura äpplet. Eller syrliga äpplet, Gud ger ju inga sura äpplen såklart. Självklart inte, stryk det. Men liksom, han säger: Andreas, med mig så är allting möjligt. Du kanske känner att jag är misslyckad, jag kära tid, jag har också misslyckats i mina dagar. Jag har känt mig som den värsta och den sämsta av alla. Men vet ni vad Bibeln säger? Min nåd är nog för dig. Min nåd är nog för dig. Vet vad Gud säger till den här församlingen? Men vi har inte den här tjänstegåvan i vår församling. Vi har inte den här. Vet vad Gud säger? Till min nåd är nog för Salemkyrkan i Varghörn 2010. Och när ni ser att skörden är liksom mogen, vad är det då som kan hjälpa er att bära in den? Jo, hans nåd. För hans kraft är med och skjuter. Hans heliga ande är den som gör det och hjälper oss och driver oss vidare. Vet du vad? Han bryr sig inte om var du kommer ifrån, vilket bakgrund du har, vilken familj du har, vilken utbildning du har. Han bryr sig inte om vad du gjorde förra sommaren eller förra veckan eller i tisdags eller vad du gjorde i morse. Det enda han bryr sig om det är: vill du låta min nåd sätta sig i rörelse i ditt liv? Vill du tillåta mig att förvandla dig? Om du säger ja, Gud, jag vill, jag tror på att din nåd räcker för mig, då kommer han göra fantastiska saker i ditt liv, i den här församlingen, genom ditt liv. För det handlar inte om oss, det handlar bara om honom. Om vi kan läsa någonting i Bibeln så förstår du att svaret är Jesus. Om vi läser på söndagsskolan. För Jesus, han är den som frälser. Han är den som gör kraft. Han är den som förlåter. Han är den som förvandlar. Han är den som helar. Ja, halleluja. Det är värt ett halleluja. Det är på rätt plats. Alltså, när vi ser att det är Jesus som gäller, det är bara Jesus, då händer det någonting. För er som känner Rickard Lundgren, så jag lyssnade på en predikan av honom, så berättar han hur hans farfar, han tyckte det var så, ibland så, han var planterad församling och sånt där runt om i Sverige, Rickards farfar, så berättar Rickard om, när han blev lite äldre, så var det som att när han tyckte att predikan var dålig, då slog han upp den här fantastiska psalmboken och så börjar han sjunga istället, för han tyckte att jag vill inte liksom slösa min tid på att lyssna på en dålig predikan. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men det var så att Rickard sa det, min farfar som han inte bott, och så sa Rickard då, berättade han att han, ja, och en gång så var det så att, ja, då predikar jag och så börjar han sjunga Trygga räkan, och han känner bara, nej, nu måste jag öka tempo, så frågar han farfar sen då: du, vad var det som gjorde att du liksom började sjunga där? Du sa ju inte Jesus sen den där gången, de första 20 minuterna. Och Rickard försökte, jo, men det är ju bra att predika någonting. Nej, Jesus är det enda vi behöver. Det sa Rickards farfar, och jag tror Rickards farfar har rätt. Nej, Jesus är det enda vi behöver. Om vi förstår det, jag behöver inte min egen kraft, jag behöver inte mig själv och liksom mina produktiga attityder. Nej, det enda jag behöver är Jesus. Så om vi förstår det, så Jesus är det jag behöver, Guds nåd är nog för mig, då händer det någonting på insidan. Och man blir glad och man blir lycklig. Vet du vad? Ju svagare du är, desto mer av Guds kraft kan få verka i ditt liv. Jag säger inte att vi ska göra oss svaga, vi ska liksom, det är inte det jag menar, och mesa till och så. Nej, men jag tror att i de här områden som vi själva är svaga, där vi inte själva kan, så får Guds kraft verka. Det handlar inte om att vi ska göra oss lydiga och tramsiga, utan det handlar om att säga det: Gud, jag kan faktiskt inte själv. Om vi gör oss sårbara, om vi gör oss svaga inför Gud och erkänner att vi är svaga. För kristen tro handlar inte om att bli stark, det handlar om att inse att vi är svaga och vi är ett behov av Jesus. Det var det som var lagens enda uppgift. Det var att föra oss till Kristus. Nämligen att förstå att vi klarar inte det själva. Och det, ibland så verkar det som att vi som kristna då, när vi väl kommer till Kristus, ska jag klara det själv helt plötsligt. Men det är helt fel. Det är fortfarande så att vi klarar oss inte utan Jesus. En del pratar om att man har blivit frälst för någonting. Ja, jag kan berätta om sitt tidigare liv, och jag gjorde det här innan, jag gjorde det här, och det var så hemskt, och sen så, men nu blir jag frälst, halleluja. Men vet du vad som är fantastiskt? Det är inte bara det att du frälst från någonting, du är frälst till någonting. Gud har sagt det, jag har kallat dig till en framtid och ett hopp. Gud, han har en plan och en tanke med våra liv. Alltså det är inte bara så att oh, men Gud han liksom vill rädda oss med nöd och näppe så vi kommer till himlen någon gång. Utan han har en plan och en tanke med vår liv. Han har frälst oss till ett liv tillsammans med honom. Och ett liv tillsammans med honom är inte tråkigt och mediokert. Det är fantastiskt. Gud har kallat oss att leva stora liv. Det handlar inte om att om vi ska göra stora saker liksom, som vi tycker i våra egna ögon att det här är stort. Nej, utan låta Gud leva i oss och genom oss och leva stora liv där vi är och där vi verkar. Det handlar kanske inte om att göra stora panggrejer som vi tycker ser häftiga ut. Men Gud, han vill leva stort liv genom oss. Vi behöver inte göra oss mindre än vad vi är när vi har en stor Gud på insidan. När vi inser att det är han som är kraften, det är han som gör det. Jag tänker inte skämmas för den nåd som finns på insidan av mig. Hans nåd är nog för mig. Jesus är nog för mig. När Paulus säger jag skäms inte för evangelien, för den Guds kraft till frälsning. Då säger han, jag skäms inte för det faktum att Gud han är den som gör allting. Jag skäms inte för det faktum att jag har släppt allting annat och bara säger Jesus gör det i mig. När judarna sa det till honom, men du måste göra det här, du måste följa tårarna, du måste göra de här grejerna. Så säger han, jag skäms inte för evangelium, jag skäms inte för Jesus. Jag skäms inte för det faktum att jag är svag, jag klarar inte av det här. Ni kan försöka hyckla en liten stund till, men jag klarar inte av det här. Det är det han säger. Och jag tror om Paulus skulle stått här idag skulle han sagt, sluta, försök själv och låt Gud han verka i oss. Låt Gud verka i dig, för hans nåd är nog för mig, hans nåd är nog för dig. All right. Gud säger en sak om dig. Du kan väl säga en massa saker om dig. Jag är sån här och du tittar bakåt. Liksom, och du tittar, ja det här har jag i mitt liv. Och jag har de här sakerna, de här problemen. Gud säger, du är förlåten. Du är små, du är kallad, du får kraft av mig. Du är ett Guds barn. Och du har rätt till allting som Gud har. I det faktum att du är hans barn. Guds nåd får dig att drömma stora drömmar. Kanske du tänker så här, ja men jag vet inte hur det där ska gå till. Men jag berättar ju för dig, Guds nåd ska förvandla ditt liv. Låt Guds nåd få utlopp i ditt liv. Och du kan komma upp till en plats där du känner, jag står där inför 15 000 människor. För 5 år sedan hade jag en syn när jag stod och sjöng lovsång. En kort syn. Jag står och sjunger och jag plötsligt ser tusentals afrikanska händer och ansikten bara sträckas mot himlen. Jag har varit i Afrika en gång då. Jag bara förstår att här ska jag vara med och hjälpa människor till tro. Problemet är bara det att jag kan inte det. Jag hade ingen möjlighet att åka ut. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag försökte själv först att starta upp en egen organisation och det gick inte så jättebra. Sen är plötsligt 5 år senare. Jag kom på det här för några dagar sedan. Så ser jag massvis med afrikaner ta emot Jesus till frälsning. Det är inte dagdrömmeri som jag höll på med där, eller dagdrömmeri som Gud han gav mig så här, men stå där och sjunga lovsång och känna lite gött och få lite så här goa lovsångskänslor och så dröm lite en stund och sen går tillbaka till ditt vanliga liv. Nej, han har gett oss drömmar för att vi ska se dem i fullbordan. Och du har sagt fått massvis med saker som Gud har talat till dig om, men så har du sagt nej, men det går inte, jag kan inte. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Om du inte kan så säg då, jag kan inte men Gud kan. Jag kan inte men Gud kan. Det finns massvis med saker, så drömmar som lagts ner både i församlingen och i enskilda människors liv. Vi är helt övertygade om det. Som inte fått komma fram än. Låt nåden få påverka det området. Få påverka den drömmen, få väcka den drömmen till liv igen. Och du kan komma till en plats liksom i ditt, kanske i ditt arbetsliv där du säger, där folk kommer att titta på det. Men du är inte tillräckligt, du är inte kvalificerad, du har inte jobbat här tillräckligt länge, du har inte gjort tillräckligt bra saker, du har inte sålt tillräckligt mycket om du liksom är säljare och så här. Nej, jag vet inte vad som hänt, men Guds nåd, jag har liksom tagit emot Jesus, Guds nåd verkar i mig och jag kan inte göra någonting, det bara driver mig framåt. Och precis så känner jag. Jag kan inte göra någonting åt det längre. Vad Gud gör i mitt liv, det gör han nu. Och jag kan liksom inte säga, nej men sluta nu Gud. Utan vi bara säger, Gud låt din nåd få verka i mig. Låt din nåd få verka i mitt liv. Det är min bön. Alltså, och du kan komma som du finns du liksom någon som säger, men du är inte duktig nog, eller du är inte bett till, du är inte duktig kristen liksom, så här, men nej, och du säger bara nej, jag kan inte, jag vet inte någonting, jag har inte bett tillräckligt mycket. Men jag vet att Gud, hans nåd är nog för mig. När nåden får börja få en rörelse i våra liv, om vi kan få vara Jesu händer och fötter och armar och öron, allt som vi pratar om att vi ska vara. Sorry. Det blir lite snabbt där ibland. Men du gör ett fantastiskt jobb. Visst gör ni? Ja, fantastiskt bra. Helt imponerad alltså. Där behövs det mycket nåd. För ibland så bara babblar jag på. Ja. Men be inte om ursäkt för Guds nåd i ditt liv. Säg inte ja, jo, men... Och så gör man så här fumt liksom, om du sjunger bra liksom. Be inte om ursäkt för att Guds nåd verkar i ditt liv, att du fått en gåva ifrån Gud. Och liksom, när folk applåderar så, ja, Jesus. Nej, be så här, ja, det är Jesus som gjort det. Var glad och så här, lägg inte till en massa fumhetsgrejer liksom, så duktig, ja, Jesus. Utan säg det, ja, det är Guds nåd i mitt liv som gjort det här, och du kan också få uppleva saker. Gud, han förvandlar ditt liv och gör saker i ditt liv. Och så står det så här, jag tror så här, att vissa människor känner att nej, men jag kan inte för jag är syndig. Eller jag är inte tillräckligt duktig. Och vad händer då om man känner sig så? Jo, det blir som den här lilla killen. Han försöker slita sig loss från bojorna men kan det inte riktigt. Det bara kväver honom på insidan liksom. Det här bara kväver mer och mer. Och ju mer han känner sig dålig, desto sämre går det. Och drömmarna dör ut till slut. För jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. Men Guds nåd, nummer 3. Kommer alltid vara tillgänglig till förlåtelse. Så du slipper bära på fördömelse. Vi läser i Hebreerbrevet 4:16. Och det är många som missförstår den här versen. Det står att, vi kan läsa den först så kan jag förklara sen. Det står att, låt oss med frimodighet komma inför nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och det verkar ju precis som att ibland i kyrkan att, ja, men om vi är duktiga kristna, om vi ber och läser Bibeln och vi liksom gör våra kristna plikter, då kan vi komma med frimodighet och då vågar vi komma med frimodighet. För då känner vi att, ja, men då kan jag faktiskt komma till Gud med frimodighet. Jag kan vara frimodig inför Gud för jag har gjort min plikt. Nej, vad säger du? För att du ska få hjälp. Vem behöver hjälp? Jo, den som har problem. Den som inte klarar det själv. Den som tror att den klarar det själv behöver ju ingen hjälp. Förutom den hjälpen att inse att de inte fattar det. Att de inte klarar det själva. Men vad den här bibelversen säger är, när du känner dig som syndigast, när du syndat och gjort den här grejen som du gjort 170 000 gånger och bett Gud om ursäkt för, kom då med frimodighet inför nådens tron. Varför? För Bibeln säger det, min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Om det kunde få komma i rörelse i våra församlingar, när människor kommer och säger, jag har misslyckats. In med Guds nåd, in med Guds förvandling. Okej, så det här är inte bra, men Guds nåd räcker för dig. Om vi kunde få in det i våra egna liv när vi känner oss misslyckade och känner att, ja, just det, nåden. Det enda jag vet det är att nåden räcker. Om vi lyfter blicken och ser på Jesus. Johannes sa så här om Jesus när Jesus kom fram. Se Guds lamm som borttager världens synd. När du kommer till Gud så tar han bort allting som hindrar dig. Allting som binder dig. De här bojorna som försöker kväva dig. Han tar bort det så att du ska slippa leva med det. Så att hans nåd kan få utlopp i ditt liv. Visst är det fantastiskt? Det är underbart. Alltså, tänk så här liksom. Kan du följa med? Kan du, ja, härligt. Alltså, om vi bara, och så ser vi, och så ser vi på Jesus och helt plötsligt så bara hända någonting. Det börjar hända någonting på insidan här. Och du bara, jag kan inte hålla det längre. Och så hjälper vi vidare. Och så berättar du, ja, men Jesus gjort det här för mig. Och så berättar du för honom, Jesus gjort det här för mig. Det händer någonting på insidan, eller hur? Man blir liksom glad så här. Eller? Jag blev glad i alla fall. Alltså, och så händer någonting här. Och man bara känner, Jesus gjort det här. Liksom. Och det bara kommer ut naturligt. Det är någonting som bara händer när nåden får tag i en. För då kan man inte stå stilla längre. För ungefär 4 år sedan fick jag upp ögonen för Guds nåd. Och vad Guds nåd gör i en människas liv. Och vet ni vad? Den sätter en människa fri. Fri från bundenhet, fri från synd. Fri från saker och ting som binder och försöker hålla en tillbaka. Och de här bojorna får bara släppa sitt grepp. Och Guds nåd får bara röra sig fritt. Och du kan väl sitta här och säga, ja, men jag känner inte Gud egentligen. Och ja, vet du vad? Det gör ingenting, för du kan få lära känna honom. Och hans nåd. Vad är nåd? Om du inte förstår det uttrycket. Så är det faktiskt Guds ovillkorliga kärlek till dig. Att han dog när vi skulle dö. Och gav sitt liv för att vi skulle få leva. Tog på sig all skit, all skräp på korset. Så att vi skulle kunna bli fria från det som binder oss. Om vi låter nåden greppa oss. Så kan inte fördömelse binda oss längre. Men om vi inte låter nåden greppa oss. Så kan vi räkna med att fördömelse binder oss till slut. Den kommer att komma in smygandes. Nåden sätter oss fri från fördömelse. Men det handlar inte bara om att vi är fria från fördömelse. Det handlar om att bli fria från det som binder. För när fördömelse släpper sitt grepp så börjar synden att släppa sitt grepp i våra liv. Saker och ting som försöker binda oss släpper sitt grepp när vi ser på Jesus. När vi lyfter blicken och ser på honom. Kan låtsasteam bara komma upp och så spela lite på pianot. Och sen så kommer vi ta förbundet kommer avrunda om bara en liten stund. Jag har bara en berättelse här innan vi avslutar. Jag och min lillebror Josef, vi var ute och härjade. Och det var snö ute. Vi bodde i ett radhusområde. Och vi tyckte det var kul att kasta isbitar på den här tvättstugan. Så det var liksom en lampa som var där. Så vi kastade lite snöbollar som mest var is. Och det gick ju bara en stund. Vi så prickade några gånger. Klick, klick, klick. Men om man kastar tillräckligt hård isbit, snöboll, tillräckligt hårt, vad händer då? Jo, den här går sönder. Och vi tänker, kära till, vad händer nu? Det här var ju dumt. Vad korkade vi är. Pappa kommer bli assur på oss. Min pappa... Ja, saksam. Han lyssnar inte på det här, ingen spelning. Han hade temperament och har temperament. Han är italienare, okej? Okay? Alltså... Inte så liksom man kände, ja, men nu kommer jag få stryk. Men lite så här att han kommer skälla på oss ganska ordentligt. Och vi kommer nog få rätt mycket skit för det här. Och vi kommer inte få gå ut. Och vi kommer få liksom stanna inne resten av veckan och så här. Och man känner bara, nej. Och den här fördömelsen börjar komma då. Skuldkänslorna kommer. Och då gör vi precis som Adam och Eva gjorde. Vi springer bort ifrån Gud. Eller från pappa. Vi springer bort ifrån liksom allting. Vi tar inte ansvar för det som hänt. Utan vi bara känner, ah nej. Och så sprang vi till dagis. Och vad händer där? Jo, vi sätter där några timmar. Och vi tyckte det var någon som såg oss. Och jo, det var det. För du vet, åklagaren, han är alltid där. Anklagaren är alltid där. Den värsta skvallerkärringen, ursäkta uttrycket. Hon vilar i frid. I hela området såg oss. Och självklart, anklagaren går direkt. Rätt till pappa, säger det. Se vad de har gjort. De har förstört den här lampan och liksom, de har kostat den här. Så satt där några timmar så kom vi hem och smugit och tänkte, hoppas ingen såg oss nu. Och så kom vi in och pappa bara säger, du, Andreas, har ni kastat sönder den här lampan på tvättstugan? Och jag bara, nej. Jag är lite dålig på att ljuga, men och brorsan han gör lite bättre än mig. Men till slut så, jag fick erkänna till slut då, efter han. Och då sa pappa bara, ja. Han sa så här, Andreas, jag vill inte att ni ljuger för mig. Okej, men nu får vi ta hand om det här. Och vad som hände det var att pappa betalade lampan. Fixade det där med hyresvärden. Och åklagaren hade ingenting mer att säga. Men där satt vi alltså i den här lilla ruckkanan på dagis i 2 timmar och frös helt i onödan, för vi var rädda för att pappa skulle bli arg. På samma sätt är det med oss kristna ibland, att vi känner att nej, men jag är misslyckad, jag kan inte det här. När jag kommer hem till pappa så kommer han ju att slå mig. Han kommer säkert att skälla på mig. Han kommer inte tycka om mig längre. Men vet ni vad? Vår Gud, han är god. Han älskar dig. Och när du kommer till honom och säger jag misslyckas, den här lampan gick sönder, och sen inga problem, jag betalar det. Jag tar hand om det här. Min nåd är nog för dig. Du, kraften fullkomnas i svaghet. Jag vill bara be att alla blundar just nu och böjer era huvuden. Åtminstone blunda, om man inte kan böja huvudet, så skulle jag vilja att om du finns här inne och du känner inte Jesus, det känns som att Gud är den här som gärna vill slå, får du känna dig dålig. Gud är liksom långt borta på något sätt och det finns ingen väg till honom. Men då vill jag bara säga att Gud, han finns här för dig. Han älskar dig och han säger jag har tagit priset på mig, jag har betalat det redan. Om du finns här inne så tänkte jag bara räkna till 3. Och när jag kommer till 3, så om du vill säga jag vill faktiskt ha det här, jag vill ta emot den här förlåtelsen, den här nåden som du pratar om, jag vill att den nåden ska få verka i mitt liv, så kan du bara räcka upp din hand som ett tecken inför Gud. Jag räknar till 3. 1. Gud är här och han älskar dig. Gud vill signa dig. 2. Hans nåd är nog för dig. Han förlåter dig. Han älskar dig. 3. Om du vill ta emot Jesus kan du bara räcka upp din hand. Och jag såg din hand där borta innan. Tillsammans med hela församlingen ska jag bara be att vi ber tillsammans och säger det. Och bara ber att nåden ska få komma in i våra liv. Tillsammans med den personen som räckte upp sin hand. Okej? Okay? Är ni med på det? Allihopa? Om jag ber före så kan ni vara med och be efter. Säger det. Jesus Kristus, jag kommer till dig. Tack för din nåd. Tack för förlåtelsen på korset. Där du bar min synd, min skam och allt skräp som jag burit på mitt liv. Tack för att du dog och uppstod. Så att jag skulle kunna få ha ett evigt liv tillsammans med dig. Tack Jesus. För att Bibeln säger att jag får vara ditt barn. I Jesu namn. Amen. Om det är första gången som du bad den här bönen så vill jag bara säga dig grattis och välkommen till familj. För Bibeln säger att vi är barn till Gud. Vi är barn till Gud. Och det innebär att du har bröder och systrar här i den här församlingen. Du har bröder och systrar av hela världen. Men just på den här platsen i Vargen så finns det en församling som heter Salen. Och här finns det massvis med bröder och systrar. Jag är helt övertygad om att de vill hjälpa dig att komma närmare den Jesus som vi pratar om. Att få uppleva den nåd som jag har talat om. Jag skulle vilja be att förbedjarna kommer fram också. Och så tror jag på att det kommer en ny rörelse. Det finns en kille i USA som skrev en bok i början av 90-talet som heter Grace Awakening. Att det kommer ett uppväckande av Guds nåd. Att Guds nåd får komma in i ljuset igen. Martin Luther och reformationen var mycket av att visa på att det var nåden. Det var nåden alena. Det var ett av liksom de här punkterna som Martin Luther ville visa på. Nåden alena. Och jag tror på det att det kommer en ny rörelse i det här landet där Guds nåd får börja verka i och genom oss. Där inte fördömelse binder människor längre. Det finns massvis med kristna som är bundna av fördömelse och känner att nej, men jag är dålig. Jag har ett budskap här idag som säger min nåd är nog för dig. Och låt den nåden få komma i rörelse. Och nu när vi sjunger lovsång, alla kan bara resa på sig. Vi kommer att ta och sjunga några lovsånger. Om man kan så bara res på sig. Och liksom, kan man ta och åka så det är helt okej. Sitt liksom, man är fri. Men vi gör så här. Att om du känner bara att jag vill ha del av den här nåden. Jag känner att det är så mycket liksom som snurrar i huvudet just nu. Jag vill ta del av den nåden. Jag vill att nåden ska få komma i rörelse i mitt liv. Bland mina vänner runt omkring där jag är. Så bara kom fram och så förbeden och be för dig. Och så tar vi några lovsånger. Och så fokuserar vi på Jesus som är nåden själv. Gud, han älskar dig. Hans nåd är nog för dig. Du är fantastiskt dyrbar i hans ögon. Glöm inte det. Så tar vi ditt lovsång och förbön. Bara kom fram ifall du vill ha förbön.